En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Trots 2-2 på tavlan så förlorade Sverige bronsmatchen mot Frankrike. Sett över 2 möten. Du lyssnar på Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén och Anton Johansson. Vi pratar om gruffet efter 1-1-målet, om Rosa Kafadjis hemliga målgest och om vad vi egentligen lärt oss av Tony Gustafssons första 4 matcher som förbundskapten. Vi summerar också Linda Sembrands känslosamma landslagsavslut och blickar mot VM-kvalet. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång!
Det är lite småkyligt, det är trots allt december och vi står just nu utanför 3 arena, blivit utkastade efter Sveriges senaste match, den sista för året.
Utkastade för att tiden gick ut, vi har inte varit så stört. Ja, så.
Du kände ändå att du måste förtydliga det. Ja. Nej, det var som så att det tog ju sin lilla tid efter den här matchen. Det blev ju förlängning, det blev dock inte straffar eftersom det kom ett 2-2-mål där, Anton. Hur ska man se på den här matchen? Är det liksom en vinst som det är efter fulltid? Är det oavgjort som det är efter förlängningen eller är det en förlust?
Jag tror för Tony Gustafsson så går det nog att klassa som lite av en vinst. Han har ju varit öppen med att det testas mycket nu inför VM-kvalet. Det är ju det viktiga, såklart. Eller ja, Nations League var ju också viktigt, men de prioriterar VM-kvalet mer, få in nya spelare i laget och att de får vara med och vinna en match efter ordinarie tid är ju kanske det som han tar med sig mest, skulle jag tro. Jämfört med, eftersom det har varit 3 raka förluster, att åka på en fjärde hade ju inte varit jättekul och givande för det här laget. Så att få med sig en seger är viktigt för självförtroendet och bra för att bygga vidare på.
Ja, och Sverige har ju faktiskt nästan aldrig haft ett så dåligt facit. 3 matcher i rad har man förlorat några gånger, men det är få gånger. 4, det hade tagit med en till det näst sämsta resultatet historiskt sett. Visst, man har mött de bästa nationerna, eller några av de bästa, några av dem som är högt rankade. Men det är klart att det betyder jättemycket för självförtroendet att de får göra det. Om vi liksom börjar i den här matchen, vi ska ta och summera hela den här samlingen. Vi ber också om ursäkt för bilar som dundrar förbi. Kollegor som tar taxi från arenan i detta nu. Men vi ska liksom summera tiden under Tony Gustafsson så här långt, tänker jag. Men vi börjar med den här matchen. Vad är dina intryck av det vi får se då? Och nu behöver det tänkas här.
Ja.
Järnkontoret jobbar.
Men mina intryck var väl, alltså, det är ganska tydligt, men att liksom det här var en match där många där andra unga spelare, det har varit många unga spelare i backlinjen. Smilla Holmberg, Anna Sandberg, Juntla Nelhage, som liksom alla har gjort rätt bra matcher liksom under hösten, även fast det varit förluster. Men idag så kanske inte de var lika stabila som de har varit många år. Men det här var matchen där liksom nya generationens offensiva spelare kom fram. Och då snackar jag om Evelyn EJ och Rosa Kafaji, som framförallt då, som båda kom in och gör ju varsitt mål, så det är ganska tydligt att peka på. Men överlag så var de ju väldigt bra. Jag tyckte också att Felisa Skröder tog sig lite mer ju mer matchen gick. Hon hotade ju väldigt mycket, tyckte jag, i djupet i den här matchen. Och ställde till det för backlinjen. Så jag vet inte, jag tyckte det var liksom de unga offensiva spelarna som kom fram. Och sen visade, tyckte jag, att Johanna Rytting-Kaneryd visade upp väldigt bra nivå. Från typ matchminut 65 och framåt. Och att hon är ju på högerkanten, det fortsatt händer. Så var det under Gerhardsson och så var det under, så är det under Gustafsson också, tycker jag.
Ja, så känns det ju, och jag tycker det här lite att se, det pratas ju ibland lite slentrianmässigt om det här med energispelare, spelare som kommer in med energi, och det tycker jag känns lite märkligt, för jag menar, vem gör inte det när man hoppar in i en match? Det är ju ingen som kommer in och liksom står på hälarna och har Nej. sig, men det blir väldigt mycket energi i den här matchen med EJ, med Kafaji. Man ser Evelyn EJ efter att ha nickat in sitt mål, hur hon liksom försöker elda igång publiken. Samtidigt så försöker ju fransiskorna med det som fransiskorna höll på med mest, känns det som, ta tid på sig. Så när Sverige vill sätta igång spelet snabbt så blir det stökigt in i målet. Och ja, det blir ju faktiskt lite gruff där inne. Det kommer den ena spelaren efter den andra för att försöka få ut den där bollen som Frankrikes målvakt Perrault Magnin försöker skydda där inne. Hon vill inte alls att det ska gå fort, såklart. Det var flera spelare som var inne på efter också att ja, men vi hade väl kanske gjort lite samma sak apropå maskning, apropå att det tar tid. Så, men vi kan väl ta och lyssna lite på spelarnas reaktioner på det som händer efter 1-1-målet.
Jag älskade att se det. Alltså känslor på planen. Jag tyckte nu hettade det till. Jag älskade att se det, för det, i sådana här matcher så ska det vara känslor. Och såklart, de försökte dra ner på tiden hela tiden och tog tid på sig, både vid inkast och frisparkar och la sig ner till höger och vänster. Så, men känslor ska det vara. Det hör till fotbollen.
Nej, jag tänkte bara, vart är bollen? Såg bollen, den var utanför målet, så tänkte jag bara, nu kör vi.
Snackade man någonting där inne, eller liksom, hur upplevde du stämningen?
Jag kan inte franska, så jag fattade inte vad de sa. De säkert svor lite hos oss, men vi sa bara, akta, släpp bollen.
Att man vill ju ta bollen och fortsätta på det momentet man har. Och jag menar, de vill maska tid såklart, för de vinner på det här, men vi vill göra mål. Så att det känns då i fotboll, och ja, det blev lite ruff där nere.
Snackade ni något med varandra? Förstod du vad som sades? Rosa var inne på att hon snackar inte franska.
Nej, jag lyssnade inte. Jag var i mitt egna huvud och kände bara, rör inte mina lagkamrater. Så att det var lite mer den känslan från mitt håll.
Klart, vi blev frustrerade och jag såg att Rosa blev inkastad i målet. Jag såg att Nattis kom, och då tvekade inte jag att komma efter. Men jag vet inte hur det såg ut. Men ja, det blev en liten fight där.
Ja, för Nathalie Björn var inne på att man rör inte mina kompisar, så därför gav hon sin och du gav din med samma premiss, eller?
Ja, men så fort jag såg både Rosa och Nattis, när det kommer till Nattis så finns det ingen liksom spärrar, då bara backar man liksom. Så att ja, jag tvekade inte, utan jag gick bara dit och försökte finnas där som stöd. Så att ja, det är väl det man gör för sina vänner, antar jag.
Hur upplevde du situationen när du väl var där inne mitt i den då?
Nej, inte mycket mer än att jag fick en hand i ansiktet och rivsår på näsan. Men utöver det så, nej. Det är sådana, alltså man har känslor när man spelar fotboll, och tycker att det kan vara lite kul när det hettar till lite. Så att, ja, jag är inte den som backar. Nu hade jag ett gult kort, så jag kunde inte göra allt för mycket, utan fick hålla mig ganska kall.
Ja, Kosovo-Raslan älskade att se det där, och det blir ju lite av den där energin som kommer in. Sen så har vi Rosa Kafaji. Mycket bilar nu.
Bilfast här, tre rad.
Skytteltrafik, det är liksom inga människor här runt förutom vi just nu, men bilar, de kör fram och tillbaka. Tillbaka till Rosa Kafaji då. Hon berättade efter det här att hon sa till Rytin Kaneryd bara någon minut innan målet att men slå den på bortre, jag är ren där. Mm. Och så nickar hon in den. Rytin Kaneryd var rolig där, men för jag frågade henne om det här att liksom, ja men Rosa sa att hon har sagt till det innan, hon bara ja. Så att det när Rytin Kaneryd tänkte när den här situationen uppstår var att Julia Sigiotti Holm absolut inte fick skjuta, lägg ut den till mig så ska jag servera in den till Kafaji, och det gick ju bra.
Just det, så var det ju. Jag glömde bort att Sigge Otto hade ju bollen där innan i mitten där. Ja, så var det ju kanon.
Skjut inte, Julle! Det var Johanna Rytting-Kanedes första tanken när hon såg det. Inte för att Julia Sigge Otto Olmes avslut nödvändigtvis skulle vara dåligt, men för att hon hade den där planen framför sig att okej, Rosa kommer finnas in i boxen. Jag lägger den där.
Och där var hon, helt ren.
Ja, vad tyckte du om hennes målgest då?
Att och så. Ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka. Det var en målgest, men jag fattar inte så mycket vad den betyder efter att hon hade beskrivit den för dig.
Nej, för att jag kände först när jag står där och ställer frågor, bara, är jag dum nu som inte fattar något jätteuppenbart? Men det känns ju skönt att du inte heller riktigt verkar fatta.
Nej.
Och om vi ska beskriva det då, eftersom det här är en podd och ingen ser bilden framför sig. Man kan ju googla upp den om man vill, men efter målet så sätter ju Rosa Kafaji ihop handflatorna, lägger dem vid sidan av huvudet som att man lägger ner huvudet på en huvudkudde. Och vi kan väl ta och lyssna på hur det lät när jag försökte få henne att förklara den här målgesten och vad den betyder.
Ja.
Vad betyder den?
Ja, du. Hur skulle du uppfatta den?
Det såg ut som att du sov, typ, la huvudet på kudden.
Exakt så.
Varför det då?
Ja du, varför det?
Väldigt hemlighetsfull här nu.
Nej, nej. Varför det?
Varför går du och lägger dig efter målet?
Ja, bra fråga.
Du vill inte svara mer än så?
Nej, nej. Man får sin egen uppfattning bara.
Kommer det vara en återkommande målgest? Liksom? Är det det som ska vara din grej eller var det någon engångsföreteelse?
Det vet jag inte ännu.
Ingen vidare lycka. Där också. Vi får se om den blir återkommande eller inte, om det blir hennes gökares målskytt, lite målskytt, målgest, kanske lite svag för trademarka som gökares gjort.
Ja, lite kanske. Sen passar den ju inte alltid. Det passar ju ett sånt här läge. Jag tänker att det är godnatt Frankrike, men matchen fortsatte ju bara.
Ja, den gjorde ju det. Det var ju liksom inte slut där. Det innebar ju att man trollade fram en förlängning bara. Det var ju inte så att... den avgjordes mer än att den avgjordes i form av att Sverige faktiskt vann efter 90 minuter. Men eftersom Frankrike hade 2-1 efter första så innebar det ju bara förlängning. Vad tycker du stack ut mer? Finns det någonting annat att lyfta från den här matchen?
Tänker du förlängningen nu eller tänker du lite
överlag? Matchen överlag.
Alltså, det var ju surt så som det slutade, känner jag. De stod på tårna direkt efter avspark. Eller stod på hälarna, tvärtom.
Det var exakt tvärtom, ja. Stod och sov lite, som Rosa Kafaji sa. Apropå hennes målgest, de kanske hade vaggats in i någon form av trygghet där efter det där målet. Och var inte alls med.
Nej, jag tyckte idag, det känns ganska... Björn, hon gör mycket bra, men hon tappade lite. Hon tappade till exempel Matteo där vid 1-1. Eller vad sa vi, vid 1-0. Det vart fel i kommunikationen med hon och Sempa och kanten. Och hon säger själv att de hamnar på mellanläge. Och antingen ska de vara höga eller låga. Där var det lite på mellis liksom. Och så kontrar de in 2-1. Så när Björn är jäkligt viktig för det här laget. Och framförallt nu när det är en massa unga lagkamrater i backlinjen. Så det tänkte jag väl på, att när hon inte är på topp så kanske inte resten av försvaret alltid är på topp heller. Sen tycker jag en positiv grej, Zigotti Olme, tycker jag är verkligen, hon är bra. Alltså hon har verkligen cementerat sig i den här startelvan.
Har hon verkligen det? För det där inne mittfältet känns ju som något av det som Tore Gustafsson skruvar på mest.
Hon borde ha gjort det med sin spelstil. Så hon sticker ut där med som bollvinnaren, och jag tycker även hon är liksom tillräckligt bra framåt också. Jag tycker hon har blivit väldigt viktig. Jag tycker hon börjar bli det redan under EM, och så har visat att hon har fortsatt vara det under Tony. Så hon känns... Ja, nej, jag tycker hon känns ganska säker. Alltså. Så det beror på om man kan ju ha Hanna Lundqvist i en sån roll också. Nu har hon mest spelat på Angeldals position. Men ja, Tony lär ju skruva mer.
Ja, vi ska diskutera där vilka svar vi har fått under de här två samlingarna och sådär under de fyra första landskamperna under Tony Gustafsson. För han har ju varit tydlig med att men framförallt de här två Frankrike-matcherna, när det inte står mer än bronsmedaljer på spel, så har han ju sett det som lite träningsmatcher för att matcha ihop ett lag, för att testa lite, för att allting kommer ställas på sin spets till våren när det är dags för VM-kvalmatcher. Viktiga matcher såklart, för jag menar i den här matchen så stod det ju bara bronsmedaljer på spel. Det var ju inte en stor ekonomisk vinst för förbundet. Det var inte någon fördel i ett framtida playoff-kval whatsoever. Nej. Utan den fördelen har man ju redan fått i och med att man var sidad i den högsta potten i VM-kvalet som var nu. Att man inte kunde stöta på Spanien, Tyskland, Frankrike i kvalet. Så det är på så sätt man gynnades. Mm. Och det var ju resultatet i förra Nations League som gjorde att man tog sig hit. Så att de här har ju liksom... på så sätt var det betydelselösa. Men jag tycker ju att det var intressant att vi hade fyra vänsterbackar i den här matchen, trots att det känns som att vi har en vänsterback i truppen, mer eller mindre. Men vi hade fyra vänsterbackar på den positionen.
Ja, så blev det ju. Han bytte ut Sandberg ganska tidigt, efter en timme ungefär. Då var det Hanna Lundqvist som gick ner. Sen bytte Svån ut. Då var det Jontela Nelager som gick.
Nej, Monica Josobar först. Monica och sen Josobar när först. Linda Sembrant kom in så klev väl Juntila Nelag ut, eller var det tvärtom?
Tvärtom tror jag. Det var när Stina kom in så klev Josuba ner.
Just det, då fick Josuba en mer defensiv roll.
Men det var ju speciellt, de skickade ju liksom långt och skulle få matchen till straffar. Så att det var ju vad det var där på slutet.
Men, det var det då, ju till och med Falk uppe och skulle försöka nicka in en hörna. En hörna som faktiskt var ganska svagt slagen. Den blev ju väldigt låg. Det kändes ju annars som att där hade man ju ett läge att faktiskt få in ett mål i slutskedet. Falk är det som nickade, men hon har ingen chans att göra något vettigt av den, tyvärr. Ska vi stänga den här matchen med det, eller har vi något annat från tillställningen på Tre Arena? Jag kan väl tycka att tråkigt att det var så lite publik som den var. 9000 absolut en OK-siffra, men man vill ju ha mer. Jag menar, det var stängt tak. Ja. Det känns som att förutsättningarna borde ha funnits där. Man får dessutom se Sverige mot ett världslag. Alltså jag menar, det finns ju otroliga stjärnor i Frankrike, även om en sån som Katoto och Bacha inte fanns med nu, så har de ju fortfarande lirare i det där gänget som hade varit värt att se utöver de svenska spelarna som man kan se om och om igen, höll jag på att säga, men de har ju hemma varit lite titt som tätt. Om vi stänger den här samlingen då, så stänger vi också en landslagskarriär. Linda Sembrant spelade sin 160:e och sista landskamp, och innan vi säger något om Linda Sembrant så kan hon väl själv få säga hur det var.
Speciellt såklart. Det har varit en väldigt fin dag, fina dagar. Just personligt så att få avsluta på planen och ja, men bara gjort det på det här sättet under det här lägret. Det var det jag ville, så jag kunde nog inte ha fått det bättre på det sättet. Men att såklart så att, hade gärna sett att matchen slutade på ett annat sätt. Sen är jag väldigt stolt över laget och sättet vi spelar då, hur vi fortsätter tro på det hela vägen in, vilket var något vi sa där. Och det tror jag också är nyttigt för landslaget att ha med sig. Att kunna forcera eller kunna få till det målet så där sent också.
Hur känslosam har den här samlingen varit?
Väldigt, en av mina känslosamma skulle jag säga. Det har varit väldigt mycket, lite berg-dalbana. Så liksom, det kan bara slå till något sms eller någonting och så bara, men gud, nu börjar jag gråta igen. Men det är ju fint på något sätt också. Och det är väl det som visar hur mycket det har betytt för mig och betyder för mig allt det
här. Hur mycket har det liksom plingat till i telefonen efter det här beskedet?
Nej, men det har varit väldigt mycket kärlek och fina ord från omgivningen. Och, så att men det har varit fint att ta in det också. Och att kunna, med det här gänget och med tjejerna och få uppleva de här dagarna tillsammans. Med vetskapen av att det är mitt sista och... Ja, alltså lite så igår, sista träningen, nu den här dagen, sista måltiden, det liksom hela tiden blev så här, okej, men gud, sista gången man går in till omklädningsrummet och så det har varit känslosamt, men jag försökte låta mig vara känslosam också, låta det vara en berg-dalbana.
Hur är det att stå där framför supportrarna där efter match när de bara sjunger ditt namn?
Ja, men jättefint, de har varit helt fantastiska och som jag sa här innan, det har varit så häftigt att se hur de har vuxit under åren, blivit fler och fler och det är som natt och dag utifrån när jag började landslaget och som du vet, supportrar på mästerskapen, hur många som kommer. Att uppleva det och att ha fått uppleva det på det sättet som jag ändå gjort under de här åren är jättehäftigt. Så att, vi är så tacksamma för dem och få den kärlek jag får den här dagen också är väldigt tacksam.
Ja, Linda Sembrant som nu... absolut skulle ha en drink ikväll och sen så skulle hon dra ner till München och träffa en annan numera pensionerad landslagsspelare.
Ja, Magdalena Eriksson och lite andra att folk skulle träffa. Hon spelade ju i München alldeles nyss. Så det blir väl en annan gravöl där nere för de båda som har slutat. Klart lite minnen skulle de göra. De har ju några stycken. Ja. Du har ju stenkoll på dem. Du som har varit med längre än vad jag har.
Ja, ett och annat har man ju hört om. Ett som alltid, jag alltid kommer tillbaka till när jag tänker på Linda Sembrant. Det är ju från EM 2017 när Lisa Dahlqvist mitt i match märker att hon har en för liten sko på sig. För hon har råkat ta Linda Sembrants sko istället och undrar varför det är så trångt. Så hon tvingas, alltså hon springer av planen för att hon måste ut och byta sko. De hade... väl liknande skopåsar tror jag och var ju väldigt tajta så de satt väl in till varandra och så hade Dala då helt enkelt plockat upp en sko ur fel påse och fått på sig den så att det minns jag väl. Linda Sembrant själv lyfter ju nu upp men hon pratar gärna om liksom allt det roliga som har hänt runt omkring, fester, allt sånt där som landslaget har för sig också utöver att de spelar fotboll Hon var ju inne på det att det som man kommer att ha med sig mest, det är ju inte medaljen utan det är allt det här mjuka, alla man har fått lära känna och sådär som fotbollen har gett en som är vänner för livet. Och så berättade hon ju om EM-uttåget och vad de gjorde efter den där smärtsamma straffförlusten mot England. Och vi kan väl ta och lyssna på det också. Det är bättre att hon själv får berätta än att jag ska försöka återberätta vad hon sa.
Ja, alltså det är likadant nu, sista mästerskapet, du vet, när man är helt tom, vi åkte ut. Vi sov inte en minut den natten. Vi åkte ner och åkte skridskor en timme, mellan 5 och 6. Bryter oss in, låter lite, men nästan så. I ishallen där, på anläggningen där vi var. Alla fester efter vinst, efter liksom mästerskapen. Nej, det är så mycket ändå.
Var det ingen skaderisk där på hockeyn? Man kan tänka att alla kanske inte är helt vana att stå på skridsko, eller?
Det var skaderisk. Men jag valde att ta den risken där och då, tänkte jag säga. Jag har ju åkt mycket skridskor när jag var liten. Jag har inte stått på skridskor utifrån att man inte väl har gjort det under karriären. Men de var bra slipade, nyslipade. Jag valde de nyslipade skridskorna. Det hängde där några, tog de nyslipade. Jag tänkte att det är bäst. Så att det gick ändå bra. Det var lite sådär första skären. Eftersom man inte åkt på typ 20 år, tänkte jag säga. Men sen fick vi fart på grejerna.
Ja, vad betyder det att ha sådana dagar liksom? Eller då nätter när man ändå kanske inte kan sova efter en sån förlust och liksom gå ner och få bearbeta det på något sätt?
Alltså, det var ju den enda stunden som man inte tänkte på det. Från att det liksom, vi satt och det, man vet inte vad man ska ta sig till, man vill inte sova, man vill typ inte göra något. Och man, så ska man boka en hemresa som man inte heller vill göra. Så att jag skulle säga, den stunden nere i den ishallen, det var enda minuterna som vi inte tänkte på det. Och lyckades koppla bort det lite. Och sen slog det på direkt och man var dåligt igen. Men ja, vi kopplade bort en stund i alla fall.
Av 20 år har hon knappt stått på skridskor. Så hon har ju faktiskt en bakgrund inom konståkningen, om jag minns rätt. Så att hon känns väl som en som är stabil på skridskor. Men man blir ju lite skraj när man hör att hela landslaget har dratt på sig grillorna och åkt skridskor mitt i natten.
Men jag är ju gammal hockeyspelare. Jag spelade ända tills jag var 27, så att jag hyllar det där. Det är bra. Det är kul att åka skridskor.
Ja, men känner du inte lite oro för att alla kanske inte är lika bekväma på skridskor? Jag själv hade ju liksom dundrat rätt in i en sarg. Trots att jag också så har gått på konståkning och lite annat.
EM var ju över. De bodde på vid hockeylaget Evi Zugs bas. Och vi var inne där och kikade lite snabbt. Det är ju hyfsade faciliteter. Så till och med någon kollega till oss, Thomas Ros, har varit där och gjort någon inside. Så varför inte testa?
Och då gjorde de ju den där sömnlösa natten. Den enda stunden de inte tänkte på vad som hade hänt. Och det är klart att man behöver de där stunderna. Nu har vi ju liksom fått 4 landskamper med Tony Gustavsson, Sverige. Vad tänker du om det vi har sett från Tony Gustavsson, Sverige? Kan man liksom sätta ett finger på vad är Tony Gustavsson, Sverige?
Ett lag som pratar ännu mer om startelva och slutelva och Peter Gerhardssons.
Och det trodde man knappt kunde ske.
Nej, jag trodde det var omöjligt. Nej, men en bild är ju att det är ett nytt landslag. Det har vi varit inne på. Vi var inne på det i början av podden också. Det är en ny generation som ska fram. Det är en ny generation som har fått 4 tuffa matcher. Och det är en generation som såg betydligt bättre ut i den sista matchen än vad de gjort i de 3 sista. Sen vet jag inte riktigt. Det har hattat så mycket med startelver och hur laget ska se ut. Så att jag har kanske inte fått en klockren bild över hur det här landslaget kommer starta. Det känns, backlinen känns...
Den känns ju som
rimlig.
Att den har han satt nu. Det är den unga backlinjen som vi har sett i de här 2 matcherna med då från höger, Smilla Holmberg, Nathalie Björn, Elma Juntila Nelhage och Anna Sande.
Exakt. Den känns ju verkligen given. De har spelat upp sig nu i flera matcher.
Och där var ju Tony Gustavsson också inne på, tror det var i början av den här samlingen, jag pratade lite om med honom om just det här att, ja men, att det är en väldigt ung backlinje numera. Jag menar, Nathalie Björn, ni som hörde förra veckans poddavsnitt som ju var en exklusiv intervju med Nathalie Björn, där pratade vi om det, att hon är ju liksom gamlingen i gänget nu. De andra är unga. Och Tony Gustavsson sa ju det då, att ja men, och då får man vara beredd på att det kommer vara lite upp och ner för den här backlinjen. För det är en väldigt oerfaren backlinjen, liksom sett till allt, både hur mycket de själva har spelat den här typen av matcher, men också hur mycket de har spelat det tillsammans, eller rättare sagt lite de har spelat det tillsammans. Så att det känns som att han är förberedd på det här. Om vi var inne på att det var en lite svagare backlinje idag, det finns med i Tonys beräkningar att så kommer det nog vara.
Det tror jag. Det är en backlinje för framtiden. Och med unga spelare som du är inne på, det är alltid upp och ner. Så kommer det vara nu också. Och Björn kommer ju vara jätteviktig.
Ja, hon måste ju ta ganska stort ansvar där. Hon måste vara den här ledaren. Hon har kunnat luta sig mot en sån som Magdalena Eriksson en del. Hon har också haft Linda Sembrant där.
Två bra att lära sig om.
Definitivt, men nu gäller det då att liksom verkligen växa ut i det där och ta det ansvaret. Och det känns ju som att potentialen finns hos Nathalie Björn i det där. Men det är också lättare sagt än gjort. Det gäller att det ska komma naturligt.
Absolut. Det är inte... Det är inte helt säkert. Samtidigt känns hon ju som en, den givna ledaren. Verbalt och även att hon är... Jag kollade EM senast, så var hon väl... Hon var ju topp tre i laget, bland den bästa. Så att det är klart, det är ett stort jobb för henne, men jag tror att det är liksom rätt person att göra det. Liksom. Om det är någon lagdel som behöver liksom en sån som... Ja, men, att luta sig mot, eller en så pass bra person att luta sig mot, så finns det kanske ingen bättre än Björn. Kanske Kosse på ett mittfält, men hon har inte det på problemet, höll jag på att säga. Men det är ju rutinerade spelare runt omkring henne nästan hela tiden. Så Björn, jag tror det kommer bli bra med Björn.
Ska vi ta och diskutera det där mittfältet? Där har ju Tony skruvat en hel del. Jag menar, han har till exempel mer eller mindre skolat om Hanna Lundqvist till att han ser henne som en mittfältare. Han tog ut henne som mittfältare till den här samlingen. Har låtit henne spela inne mittfältare. Sen vet ju han också att Anna Lundqvist kan användas då både som högerback men också som vänsterback som vi såg i den här matchen. Så att hon är ju en flexibel spelare, och det behöver man ju framförallt när det blir mästerskapstrupper sen, där det kan hända mycket saker på eller under den långa tid som man förhoppningsvis är iväg. Men sen har vi då startade tillsammans med Sigiotti Olme idag. Då har vi Filippa Angeldal i kläm, och det där är ju intressant hur man ska hantera det nu, för att nu har vi tre av dem som har varit bärande spelare i det som var Peter Gerhardssons Sverige, som har varit stjärnor. Fridolina Rolfö, Stina Blackstenius, Filippa Angeldal, alla de har ju hamnat lite i samma situation att de är faktiskt inte säkra på sin plats i en startelva längre. Sen ska vi komma ihåg att till den här matchen så var det ju så att Stina Blackstenius har haft förkylningssymptom och inte hade en hel match i sig sen. Hon var väldigt lurig med hur många minuter hon hade i sig. Jag försökte få henne att förklara sådär. Alltså, hade hon bara det här lilla inhoppet i sig eller fanns det mer? Hon var väldigt, väldigt lurig och sa att vi har haft bra koll med det medicinska teamet. Och hade jag inte kunnat spela några minuter hade jag inte suttit på bänken. Man bara nej, och det förstår vi ju, för du blev inbytt. Ja, du har spelat några minuter. Så jag vet inte exakt status på henne där, men hon har ju faktiskt blivit bänkad också till förmån för Skröder. Och det känns som att Tony Gustafsson vill ju, som du var inne på, gärna prata slut eller om man ska förstå sin roll och hur mycket man kan påverka genom att komma in. Och att han säger ju det som gör mig lite konfunderad, att han säger att han förklarar det här för spelarna och att det som de bygger på är vilket scenario tror vi att matchen kommer bli, på vilket sätt tror vi att det kan påverka att sätta in då kanske en sån som Fridolina Rolf eller Stina Blackstenius eller en Filippa Angeldal som vi såg idag. För jag tycker ju att hon gör också ett väldigt piggt inhopp. Ja, det är när hon kommer som det liksom börjar komma lite offensivt åt. Hon börjar testa skjuta utifrån. Hon har någon vass frispark. Alltså det är ju en leverans från Filippa Angeldal när hon kommer in framåt. Men så frågade Fridolina Rolf lite om hur det var att vara tillbaka i startelvan nu och ja, men hur man som spelare ser på det här med slutelvan, och enligt henne så har hon inte pratat med Tony överhuvudtaget.
Jaha. Det är ju klart det är speciellt.
Ja, det är lite mer, för jag frågar också så, vill man inte ha, eller vill man ha en motivering eller inte som spelare eller sådär? Och hon blir väldigt kort i tonen generellt kring så, ja men nu är det så här, det får vara bra, men det kändes som att det kan nog skava lite, och just det där att inte längre vara säker på sin plats, att ha tappat sin stjärnstatus, för det får man ju ändå säga att man gör om man inte är en given startspelare längre.
Nej. Jag pratade med Angel Dahl om det. Hon är ju samma sits. Sen tycker jag att hon ska vara given i startelvan och visa vilken höjd hon besitter. Hon svarar ju lite mer svävande där. Alltså, liksom. Men det är klart att man blir besviken när man inte får starta. Det blir ju blickspelare som helst, det säger hon, och det säger ju Tone också, att det blir ju spelare. Så där. Men sen var ni inne på att slutelvan fungerade bra idag, vilket den gjorde. Hon var ju en del av den. Men...
Ja, sen är det klart att de... Som läget är nu så kommer ju ingen gå ut och säga exakt vad de tycker och tänker eller vad de säger när de ringer hem till nära och kära, när man pratar med de närmsta. Så, då låter det såklart annorlunda. Utåt sett måste man ju ha lite filter, och jag menar, man vill ju inte bränna några broar för att det väntar viktiga matcher om man vill vara en del av startelvan. Mm. För det var ju Rolf också väldigt tydlig med, att liksom, det är klart man ville spela, och som hon sa det så, ja men den enda gången man vet att man kommer spela, det är ju om man är med i en startelva. För det kan finnas en tänkt slutelva som du är en tänkt del av, men så händer något annat i matchen.
Ja.
Och då blir det ingen speltid.
Sen idag är det ju... Det med, idag kunde det bli förlängning, det blev förlängning. Så där köper jag lite mer resonemang med slutelva och sådär. Men spelar du en vanlig match, så att säga, utan risk för förlängning, då hade jag som spelare nog inte tyckte det var... Så härligt att få höra att jag skulle börja på bänken om jag har varit en startspelare.
Nej, så känns det ju, och det ska bli intressant att se framåt våren, eftersom det nu har varit så mycket kring att vi testar. Vi ska våga nytt, vi vill se hur saker och ting funkar, vi vill hitta vårt spel, vårt sätt. Tony och hans ledarteam, hur man landar det och hur det kommer se ut när VM-kvalet drar igång i vår, för det är ju det som... är nästa anhalt, förutom den lilla detaljen som kommer ske. Jag vet inte när ni lyssnar på det här, men om ni lyssnar samma dag som det släpps så kommer det senare under dagen fattas beslut var EM 2029 ska spelas. Mm. Det kan ju faktiskt bli i Sverige. Sverige och Danmark har sökt tillsammans. Det var ju den där kampanjen som Magdalena Eriksson och Pernilla Harder försökte gömma sig från när Tyskland skulle fronta sitt bidrag med Bayern München, och de lite snyggt gömde sig tillsammans med sin polska lagkamrat. Det står ju mellan då Tyskland, Polen och sen det gemensamma bidraget från Sverige och Danmark. Och det är ju många spelare väldigt, väldigt taggade på. De hoppas verkligen att det ska bli. Kosovar Aslani beskrev det som att det är magiskt att få spela ett mästerskap på hemmaplan. Hon vet ju faktiskt hur det är. Hon fick göra det väldigt tidigt i sin karriär, 2013. Så vi får väl se vad det blir. Det blir ju liksom en liten grej här. Nu skulle det bli en på hemmaplan, så blir det en väldigt stor grej 2029, men annars är det ju VM-kvalet som är nästa grej. Och vad tror du Tony funderar på mest fram emot det där VM-kvalet? För jag menar, lite svar känner han nog att han har fått, men vad står han med för frågetecken inför den match som han kanske själv inte ens får leda, eftersom han åkte på ett rött kort i den här matchen efter slutsignal. Han var lite irriterad så att säga på att det bara blev 2 minuter, medan det när man tyckte att deras spelare satt ner i 3-4 minuter i alla fall.
Så är det. Först och främst skulle han fundera på om man blir avstängd eller inte. Han visste inte. Det var först han skulle kolla efter presskonferensen. Mm. Så nu kanske han har koll på det. Men ja, vad funderar han mest på? Jag vet inte. Kanske den position som jag kanske hade funderat mest på, det är väl, jag tycker det har blivit väldigt öppet med forwardspositionen. För mig, jag vet inte, jag tycker nog att i den första kvalmatchen, så bara vänta på bilen här, bilarna. I den första kvalmatchen så tycker jag att både Angel Dahl, Rolfe och Stina ska starta. Alltså i en startelva just nu så är de ändå där för mig. Men kanske att han funderar väldigt mycket på just forwardspositionen. Alltså den centrala, Stina, EJ eller Felicia Skröder. Jag tror kanske att Evelyn EJ är längst bort därifrån. Hon är ju en bra för en slutelva, vilket hon visade idag med sina färdigheter som bollmottagare och allt sånt där.
Som den dynamiska forward hon är, som hon själv är bra på att beskriva sig som. Ordet dynamisk, det kommer ofta.
Men rent, om man ska peka på en grej, så kanske just den detaljen. Det är något han funderar väldigt mycket på. vad känner du?
Jag tror att det där innermittfältet faktiskt jäckar honom en del. Hur ska han få ihop det? Han har testat så otroligt mycket olika där. Jag känner ändå att vad gäller anfallet så har han nog en ganska klar bild av spelarnas styrkor och svagheter och hur han kan matcha dem mot olika typer av motstånd. Men innermittfältet känns det som att han kanske inte har hittat helt rätt, att han inte är helt nöjd med hur det ska spelas. Och det var ju framförallt det, känns det som var svagt mot Spanien. Sen är Spanien, vad Spanien är, de har världens bästa mittfält. Så det tror jag väl han kommer fundera lite på. Sen så är det ju en lurig grej med nästa samling, när VM-kvalet dundrar igång i februari. Mm. För som vi ser det nu, nu vet vi inte vad som händer än med en sån som Felicia Skröder, med en sån som Monica Josoba. Men de spelar ju just nu i damallsvenskan. Mm. De kommer vara off-season om de är kvar i damallsvenskan i vår.
Sant.
Och då är frågan lite, hur väger man in det där att de faktiskt inte har tävlingsmatch i sig? För det sa han ändå, att det kan påverka nästa trupputtagning, just var man är i säsong, hur man har det. Mm. Så att det tror jag kanske kan spela in lite till nästa samling. Sen tycker jag att det är lite märkligt att ha pratat om att det ska experimentera så mycket, men de här två matcherna, det är ju inte jättemycket som har testats ändå. Jag menar, Beata Olsson hade jag velat se mer av. Vad kan hon göra i ett landslag? Sen har de ju absolut fått se henne i landslagsmiljön på träning och så vidare. Jag trodde att man kanske skulle testa att Bella Andersson lite som mittback, ge henne chansen, få visa hur hon är jämte Nathalie Björn.
Ja.
Att man inte faktiskt testade mer än vad man gjorde. Jag hade velat se Anna Anvegård med det, den form hon har visat upp i damallsvenskan mer. Sen vet vi också där att hon åkte på en smäll på träningen i söndags och tränade hela passet dagen innan den här matchen utan kontakt. Så att då känner man att okej, det blir kanske inte så mycket spel. Varför ska man liksom riska någonting i en sån här match? Men jag blev faktiskt förvånad över att han inte experimenterade mer.
Nej, det är inte så mycket experiment egentligen. Det är lite samma som det har roterats kring för att testa olika. Det är den där inom mitt positionen. Det är Skröder från start, det är Stina från start och så vidare.
Och Rolfe versus Josoba.
Och Rolfe från start. Så nej, då har jag satt finger på något.
Ja, och Madeleine Janogy som tog sig in i den här truppen har vi inte heller fått se så
nej,
mycket.
Men det är ganska, att det är ganska tydligt vilka som är liksom ett och två, typ. Det känns som Janogy är tre, liksom, om man ska ta henne som exempel. På den där vänster ytterpositionen, där hon har varit två tidigare, kan man ju säga, efter Rolfe.
Ja, och där kan ju även en sån, för det såg vi ju i den här matchen när då Josoba fick kliva ner som vänsterback, då fick ju Rosa Kafadji kliva ut på en kant medan Idje droppade lite och Stina tog platsen längst fram. Så att han ser ju liksom mångsidigheten i en del av dem och kan använda dem på fler positioner.
Ja, det, han, det gör han ju faktiskt väldigt mycket, det får man ändå säga. Hanna Lundqvist spelar ju tre positioner idag. Nej, förlåt, hon spelar två positioner, men hon kan spela tre positioner.
Exakt.
Hon är ju inte den enda, det är många som spelar på olika. Det har ju utnyttjat lite. Men ja.
Mm, vi får väl se vad han har kommit fram till när det är dags för februari. Nu är det i alla fall dags att stänga ner den här maskinen och se om vi kan få tag i några taxibilar. Nu blev det givetvis mycket lugnare på den här gatan, men vi ska väl också försöka ta oss in i värmen, för att även om det inte är svinkallt i december så börjar det bli lite småkyligt. Eller vad känner du?
Ja, det är inte varmt. Det är inte, det blåser. Ja. Men ja, vi var ju i Finland i helgen på skidor, så där var det kallare.
Ja, vi ska vidare till Trondheim, så att det gäller att klä på sig och akklimatisera sig för allt vad kyla heter. Med det så säger vi tack och genom att dela ut 5+. Och 5+ går till Linda Sembrant som ju då avslutar sin landslagskarriär. En lång, framgångsrik karriär. Jag frågade lite skämtsamt om hon aldrig funderade på att faktiskt vara med nästa samling också, för att faktiskt göra den till en 18 år lång karriär. Hon inledde ju på våren. Blev nästan 18 år. Mm. Det var inte aktuellt och var kvar bara för den anledningen. Hon tyckte att det blev ett fint slut det här och Ja, det är klart att det hade varit ännu finare om Sverige hade fått vinna bronset. Men Linda Sembrant, det är en personlighet som kommer att saknas både på och utanför planen. Kanske framförallt utanför, hon målas ju upp som liksom spexaren i gänget.
Ja. Det har man ju hört. Och sen också har ni varit bra att göra med för oss journalister också.
Det är ju en generation som är på väg ut här nu. Nu får Kosovara Slani, vare sig hon vill eller inte, axla rollen som den äldste. Hon får vara den visaste
i gänget. Det är bara hon kvar nu där. Visst
ja,
är det så?
Ja, det är det. Och sen så har vi har haft en sån som Sofia Jakobsson som inte officiellt har tackat för sig i landslag, men som ju inte har funnits med i Peter Gerhardssons trupp. Men hon är ju yngre än
Tony Gustafssons.
Ja, nu gjorde jag som, vem var det som gjorde den? Det var någon som gjorde så i mixade zon idag och sa fel landslag.
Någon spelare?
Ja, det var någon spelare som sa Peter. Fick rätta sig och ändra till Tony. Så i Tony Gustafssons landslag.
Det är inte lätt.
Nej. Speciellt inte vid den här tiden. Klockan har passerat midnatt för länge sedan. Och alla barn borde gå lägga sig, så även jag med det. Så tackar vi så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Och tackar Anton för att du har medverkat i denna härliga lilla podd.
Tack själv.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.